Jesus. Tack Jesus att du är här i våra liv. Tackar dig Jesus för att du är visheten själv. Tackar dig Fader att du är en god Gud, att du har goda planer för oss. Tackar dig för att vi kan lita på dig, att vi kan våga lägga våra liv i dina händer och att vi kan lita på att du är Herre. Jesus. Vi ska teampredika idag och det som är fokus som Gud har talat till mig om. När jag fick utmaningen att predika utifrån Jakobs brev. Det är att det är visdom att söka Guds vilja i våra liv. Jesus är visdomen själv. Och vi kan ta lärdom av honom. Vi kan läsa i evangelierna och se hur han levde tillsammans med fadern. Hur han sökte faderns vilja. Och vi kan förtrösta på att Gud är en god Gud. Men det är också viktigt att vi inte lever våra egna liv efter vårt eget huvud. Efter våra egna känslor och tankar. Utan att vi lägger ner våra liv för honom. En annan person som är ett fantastiskt bra exempel på det är Abraham. Abraham, han lämnade sitt hemland Ur när Gud kallade på honom. Han valde att följa Gud, även om det var en väldigt ovanlig situation. Att lämna sitt land, sin släkt, sina vänner. Att gå ut ur någonting. Gå in i någonting nytt. Och Abraham, han var också känd för att vara Guds vän. Och det är mycket av det som är fokus i det jag ska dela. Att vi ska vara vänner med Gud. Att det handlar om en relation och inte religion. Och Abraham, han fick en son, Isak. Och Isak gifte sig med Rebecka. Och de fick två söner, tvillingarna Jakob och Esau. Och vi ska kika lite grann på Jakob och Esaus liv och vad som hände i första Mosebok 25 och 29. Redan i mammas mage så bråkade de här tvillingarna. Och Rebecka frågade Herren, vad kan det komma sig? Varför bråkar de? I magen redan. Vad är det som händer? Och då svarade Herren att ur de här två sönerna ska det komma två nya folkstammar. Och den äldste kommer att tjäna den yngre. Och Jakob, han hade en speciell relation med sin mamma Rebecka. Och Isak hade en speciell relation till Esau. Och det finns mycket man skulle kunna säga om den här storyn, men vi ska fokusera på vers 29. Första Mosebok 25 och 29. En gång när Jakob höll på att koka soppa kom Esau hem från marken alldeles utmattad. Han sa till Jakob, låt mig få äta av det röda du har där, för jag är helt utmattad. Därav fick han namnet Edom. Men Jakob sa, sälj då din förstfödslorätt till mig. Esau svarade, jag är ju nära att dö. Vad har jag då för nytta av min förstfödslorätt? Jakob sa, ge mig din ed på det. Han gav honom sin ed och sålde sin förstfödslorätt till Jakob. Och Jakob gav honom bröd och linssoppa. Esau åt och drack, steg sedan upp och gick sin väg. Så lite värdesatte Esau sin förstfödslorätt. Vad är det som är värdefullt i våra liv och vilket perspektiv har vi? Tänker vi kortsiktigt eller tänker vi långsiktigt? Är det våra behov som styr för stunden? Eller kan vi se en evighet, ett evighetsvärde? Kan vi se längre i våra liv? Vad är Guds plan för ditt liv? Vet du vad kallelsen är? Vet du vad han har tänkt för dig? Söker du hans vilja? Är det det som är prio i ditt liv? Eller handlar det om vad du behöver för dagen och att dina känslor och dina behov får styra? I västvärlden idag så är det mycket individualism, bekvämlighet, materialism som styr. Och vi kanske inte ens är medvetna om att det är det som är rådande i våran värld runt omkring oss. Det blir till slut som en självklarhet som vi liksom inte ens reflekterar över. Och då är risken stor att vi missar den här saken. Det är väldigt lätt att missa det som har evighetsvärde. Och då tappar vi också meningen med våra liv. Vad är det värt att leva för? Varför är vi här? När jag var tonåring så var det stora frågor i mitt liv. Vad gör jag här? Och det var när jag fick veta vad är Guds plan för mitt liv, vad är hans kallelse, som jag började känna att ja, men jag har en mening. Det är inte bara en slump att jag är här. Det finns en tanke och en plan. Och jag vill bara uppmuntra dig, om det är så att du inte vet vad är Guds plan för ditt liv, börja där, sök hans visdom, sök hans plan. Och gå inte på det här kortsiktiga, där som du precis bara har framför dig, som du upplever att du behöver. Vi människor har en tendens att vilja ha de här snabba klippen. Att vi vill ha snabba lösningar. Vi kanske inte förstår när saker tar tid. Och det är också så att man kan se runt om i världen att det finns en del udda företeelser som handlar om vidskepelse. Eller olika knep för att försöka få svar på sina önskemål. Och vi ska be. Vi kommer titta på lite olika bibelställen. Men hur ber vi? Och vad är det som är i våra hjärtan? I Mellanöstern när jag har rest omkring så har jag sett lite udda saker som har funnits både inom islam, inom jesidiernas religion och inom så kallad kristendom, som är väldigt märkliga. Man kan se buskar där folk hänger fast tygstycken. Man knyter fast ett tygstycke och så önskar man sig någonting eller liksom ber en bön. Vi var inne i ett tempel. Och där fanns det liksom fina dukar som hängde ner. Och så skulle man knyta en knut på en sån och önska sig någonting. Vi var inne i ett kloster. Och där hade de en kedja och så liksom en ring som man egentligen använder om man ska hålla fast en fånge. Och så säger guiden, sätt den här ringen runt halsen och önska dig någonting. Be en bön till Gud liksom. Och det bara reste sig i mig. Och den helige ande gav mig faktiskt en predikan så jag kunde vittna för en som var med där då, genom det som hände. Vi behöver inte åka så långt bort som till Mellanöstern. Det finns saker man kan hitta här också. Men i Rom till exempel så kan det vara att man går in i en kyrka och ser en skylt. Att lägga i en peng och be en bön. Vi kan inte köpslå med Gud. Utan det handlar om en relation. En relation med Gud. Att ha en vänskap med Gud. Att söka hans vilja för våra liv. Vi ska läsa tillsammans i Jakobs brev 4 och 3. Det var det som Christian var inne på tidigare här. Jakobs brev 4 och 3. Ni ber men får inget därför att ni ber illa för att slösa bort allt på njutningar. I en annan översättning står det också att ni ber men får ingenting därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era begär. Vad sa Jesus om bön? Och vad står det i första Johannes brev? Första Johannes brev 5:14-15 kan vi ta först och sen ska vi se vad Jesus sa också. Första Johannes brev kapitel 5:14-15. Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det vi har bett honom om. Vi ska be, vi ska önska, och fadern är en god fader och han vill att vi gör våra önskningar kunniga till honom. Men det handlar också om att be efter hans vilja, att lära känna honom. Att fråga honom i vår bön, vad vill du? Innan vi är så snabba att bara kasta iväg alla önskelister till honom. Att det finns i bönen både att vi kommer och talar om våra önskningar, men också att vi söker honom, att vi frågar, vad vill du? Vad ska jag göra nu? Och i Johannes 15:7. Där har vi Jesus ord. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Och lärjungaskap, det handlar ju också om det här att lägga ner våra liv. Att leva för honom. Och att inte låta liksom våra mänskliga behov styra i första hand då. Och en sak som jag tycker är så speciell, som jag hittade hemma hos i mitt föräldrahem nu. Jag har hållit på att röja efter mina föräldrar som har gått bort. Då hittade jag en hög med kärleksbrev. Det var ju det roligaste att hitta, kan jag säga. Vi ska få höra en liten bit av ett av dem. Vänta lite, ska vi se. Ett kärleksbrev från min pappa till min mamma under deras förlovningstid. Och jag tänker lite så här. Tänk om vi hade mer av det här när vi ber. När vi pratar med våran pappa Gud. Älskling, det var igår som jag sist skrev till dig. Så det är ju helt nyligen. Jag har heller inte något särskilt att skriva om. Men då jag ju tänker på dig så vill jag ändå sända en liten hälsning. Så jag vill bara uppmuntra er att odla den relationen med Jesus. Och så lämnar jag över till Boris.
Det var ingen dålig överlämning. Tack. Åh, så fantastiskt. Man blir alldeles varm i hjärtat, eller hur? Jag blir lite varm i hjärtat också när Håkan och Mira är här. Våra goda vänner till mig. Maria viskade, Håkan är här. Eller inte bara vänder om. Välkomna Håkan och Mira. Det är Håkan, en gammal barndomskamrat till mig. Som vi växte upp som grannpojkar på varsin bondgård. Jag blev frälst och Håkan blev frälst. Och Gud har gjort mycket i våra liv. Så det är fantastiskt. Och då blir jag extra peppad och predika också. Det är jätteroligt. Amen. Det är som stir up. Så är det. Jag ska fortsätta och tala om visdom. Vi är ju som sagt inne i Jakobs brev, och hela Jakobs brev är ju fyllt av visdom. Och vi ska läsa Jakobs brev 3:13. Vi kan slå upp det tillsammans och så läser vi de verserna. Är någon bland er vis och förståndig? Då ska han visa sina gärningar genom ett klokt och vänligt uppträdande. Men bär ni på bitter avund och stridslyssnad i ert hjärta, ska ni inte skryta och tala emot sanningen. Sådan vishet kommer inte ovanifrån, utan är jordisk, oandlig, ja demonisk. Tyder avund och stridslyssnad råder, där råder också oordning och allt som är ont. Men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild. Sug på orden här nu. Det är sån här. Ta in de här goda orden. Mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter. Opartisk, uppriktig. Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid. Amen. Om du hade fått frågan så här. Du får be om precis vad du vill. Vad hade du bett om då? Om du hade fått frågan, om jag hade fått frågan. Du får be om precis vad du vill och din önskan kommer att uppfyllas. Har du tänkt någon gång på det? Vad hade du bett om? En ny bil eller nya gardiner? Eller vad hade du bett om för någonting? En ganska nyttig fråga att ställa sig. Det finns mycket man skulle vilja. Eller hur? Men Salomo, han fick den frågan faktiskt i första kungaboken 3. Där står att Salomo fick frågan om att be om vad han ville. Och vet ni vad Salomo bad om? Jag tror han en hel del vet. Men ni som inte vet kommer ni få reda på det nu. Salomo bad om visdom. Om vishet. Och jag funderar på varför bad han om visdom. När jag var yngre så tänkte jag, det är av alla saker det är så mycket man kunde be om. Fred på jorden eller alla de här bra sakerna man kommer att tänka på. Men Salomo bad faktiskt om ett vist hjärta. Vi ska läsa första kungabok 3. Lite ur det sammanhanget där. Vi kan börja med vers 1 i tredje kapitlet. Ska ni få storyn. Jag läser ganska snabbt här. Genom giftermål blev Salomo släkt med fara och kungen i Egypten. Han tog faraos dotter till hustru och födde han in i Davids stad. Där fick hon bo till dess han hade byggt sitt hus färdigt, liksom Herrens hus och muren runt omkring Jerusalem. Men folket offrade på höjderna eftersom ännu inte något hus hade blivit byggt åt Herrens namn. Salomo älskade Herren och följde sin fader Davids stadgar, utom det att han offrade på höjden och tände rökelse där. Kungen begav sig till Gibeon för att offra. Detta var ju den första förnämsta offerhöjden och Salomo offrade 1000 brännoffer på altaret där. Och i Gibeon, här kommer det då, visade sig Herren för Salomo i en dröm om natten och sa: bed mig om det du vill att jag ska ge dig. Salomo svarade: du har visat stor nåd mot din tjänare, min fader David, därför att han vandrade inför dig i sanning och rättfärdighet och med ärligt hjärta mot dig. Du bevarade åt honom denna stora nåd och gav honom en son som sitter på hans tron så som det är idag. Du, Herre min Gud, har nu gjort din tjänare till kung efter min fader David. Men jag är bara en ung man. Jag vet varken ut eller in. Din tjänare här bland ditt folk som du har utvalt, ett folk så stort och talrikt att det inte kan räknas på grund av sin mängd. Ge din tjänare ett lydigt hjärta, så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. För vem kan annars vara domare för detta stora folk? Det behagade Herren att Salomo bad om sådant. Gud sa det till honom: eftersom du har bett om detta och inte bett om ett långt liv, inte heller om rikedom eller om dina fienders liv, utan om att kunna förstå vad som är rätt, så därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett så vist och förståndigt hjärta att någon lik dig inte har funnits före dig och inte heller ska komma efter dig. Dessutom ger jag dig också vad du inte har bett om, nämligen både rikedom och ära, så att i alla dina dagar ingen kung ska vara din like. Om du går på mina vägar, håller fast vid mina stadgar och bud så som din fader David gjorde, då ska jag ge dig ett långt liv. Det står också så här i ordspråksboken 3:13 att lycklig, ni behöver inte slå upp, ni kan bara lyssna. Lycklig den människa som finner visheten, den människa som får förstånd. Ty det är bättre att få vishet än silver. Den vinst den ger är bättre än guld. Det är dyrbarare än pärlor. Allt härligt du äger går ej upp mot den. Långt liv bär den i sin högra hand och i sin vänstra rikedom och ära. Vishetens vägar är ljuvliga. Alla dess stigar är trygga. Ett livets träd är visheten. För den som får tag i den, den som håller fast vid den, må prisas lyckliga. Genom visheten har Herren lagt jordens grund. Himlen har han berett med förstånd. Och genom hans kunskap bröt djupets vattenmassor fram och molnen dryper av fukt. Min son, bevara klokhet och eftertänksamhet. Låt dem inte vika ifrån dina ögon. Det ska ge liv åt din själ och bli ett smycke för din hals. Då ska du vandra trygg på din väg. Din fot ska inte slinta. När du lägger dig ska inget förskräcka dig, och när du lagt dig ska du sova gott. Du behöver inte frukta för plötslig skräck eller för oväder som kommer över det ogudaktiga. Till Herren ska vara din förtröstan, och han ska bevara din fot för snaran. Jag tror det börjar klarna här nu varför Salomo bad om visdom och varför visdom är så viktigt. Det står så här också i Ordspråksboken 24:3 att genom vishet så byggs huset. Genom förstånd hålls det vid makt, och genom kunskap fylls rummen med allt som är dyrbart och ljuvligt. Visdom bygger både vårt hus, vår familj, vårt hem, och visdom bygger Guds hus, församlingen, men visdom bygger också samhället, folket. Vi har 3 F här, bara för att vi ska komma ihåg det här. Guds visdom, det är någonting som bygger familjen, din och min familj, våra familjer. Det bygger också församlingen, och det bygger också folket, alltså samhället som vi lever i. Och jag tror att det är så viktigt att vi ber om visdom, att vi förstår hur viktigt det är att, precis som Salomo bad om visdom, att söka Guds visdom för våra liv. Jag tror att vi alla hamnar i de här situationerna som ni kan känna igen er i varenda dag, där vi behöver visdom. Jag tror att har man småbarn så känner man direkt när man vaknar på morgonen, vi känner att vi har behov av visdom i varenda situation. Och jag tror att mycket av att bygga en familj, det handlar faktiskt om visdom. Och att bygga en församling handlar väldigt, väldigt mycket om visdom. Och jag tror att här är en skillnad då, för vi tänker att nej, men det här kan jag ju, det här har jag kunskap om. Jag vet, innan jag blev pappa eller innan jag fick familj, så var det väldigt lätt att tänka hur man skulle göra saker. Är det någon som känner igen sig? Ja, men så här går det ju till, och det här kan jag, det vet jag hur man ska göra. Men sen när man väl är i situationerna, oj, gode Gud, ge mig visdom. Hur ska jag tackla den här situationen, eller hur ska jag liksom agera? Och jag tror att ni känner igen er. Jag tror ni förstår precis vad jag menar om. Eller du kanske sitter i en svår komplex eller en svår situation, ett samtal med någon, kanske ett relationsproblem eller någonting. Och du, innan du som satt i samtalet, så kände du att du hade alla standardsvar. Du hade liksom all kunskap kring om hur det ska gå till, hur man gör. Men när man väl sitter där så bara upplever man hur beroende man är av visdom, eller hur? Och jag tror att det är det här som är skillnaden mellan faktiskt kunskap, vilket är någonting bra. Vi ska ha kunskap. Men visdom, det är när kunskapen blir tillämpad. Eller hur? Kunskapen får händer och fötter och kommer in i ett sammanhang, in i en situation. Och då räcker det inte. Det räcker ju inte för mig att jag har kunskap om hur jag ska uppfostra barn. För jag behöver liksom att den här kunskapen förvandlas in i varje unik situation och blir visdom. Bara ta ett exempel som jag tror de flesta, alltså det här måste ju bara vara någon mamma eller något som har kommit på det från början. Det här, en delar kakan och den andra väljer. Det är ju visdom, eller hur? Det måste vara någon, det är säkert någon mamma, jag vet att det är någon mamma som har kommit på det en gång i tiden. Liksom. Barnen slåss om kakan, och hur gör man? Jo, en delar en väljer. Okej, eller det här, du kan få gå och lägga dig nu eller om 3 minuter. Barnet får ett val, eller hur? Får känna, åh, jag har en egen möjlighet att göra val här i livet. För det är så vi ska fostra våra barn, eller hur? 3 minuter är inte så jättestor skillnad, va? Från nu eller 3 minuter, men det består inte barnet. Det är visdom, eller hur? In i fostran. Och jag tror att livet är bara fullt av sådana situationer där du och jag behöver visdom. Därför tror jag att mognad i livet har väldigt, väldigt mycket med visdom att göra. Det är därför som Salomo bad om visdom. Han skulle sitta som domare i situationen. Han skulle liksom avgöra vad som var rätt och fel. Han skulle, liksom, han skulle leda människor. Och du och jag, vi leder alla människor på ett eller annat sätt. Och vi är alla del av att på ett eller annat sätt bygga en familj, bygga Guds församling, bygga samhället, folket, på ditt arbete, när du möter människor på olika situationer, så handlar det väldigt mycket om visdom in i situationer. Där inte standardsvar och inte bara kunskapen räcker. Jag sitter just nu, jag kastas in i en väldigt spännande situation. Där vi får, Elfast har fått möjlighet att få jobba åt Skanska, vilket är fantastiskt. Och där sitter jag med nu och vi håller på att projektera för nybygge. Och det är en jätteutmaning. Sitta där med 15 andra konsulter och sprängfyllda människor med erfarenhet är enormt utmanande. Och det slog mig när man sitter där med alla de här erfarna, som jag känner att jag får lära mig jättemycket. Det här är bara en skola för mig, känner jag. Men det är att visdom bygger huset. Vi ska bygga 56 lägenheter. Och vi satt på 3D-samordning i fredags här. Där vi alla lägger ihop sina ritningar. Och så får man se hela fastigheterna här och i 3D. Och hur man zoomar in. Man går in i huset. Man ser hur eluttaget sitter där. Hur radiatorn sitter där. Hur fläktkanalerna går ner. Och plötsligt är det en krock med en takstol. Okej, ska vi flytta takstolen? Ska vi flytta luftkanalen? Wow, vad roligt det här är. Så spännande. Och det bara slog mig där liksom. Visdom bygger ju huset, eller hur? Det räcker inte bara med kunskap. Utan det krävs erfarenhet. Och det krävs att man faktiskt har visdom. Och jag tänker med projektledarna som sitter där. Som måste tackla alla oss olika installatörer och projektörer. Och lyssna in de här olika aktörerna i det här då. Vilken visdom de har. Om de bara hade kunskapen, kanalen ska gå ner där, uttaget ska sitta där. Men de inte hade visdom att på ett fint sätt leda och sammanfoga alla de här aktörerna och olika delarna. Så skulle det inte funka, då skulle inte huset bli byggt, eller hur? Och jag tror vi kan överföra detta rakt in i familjen. Rakt in i när vi bygger församling. Hur viktigt det är med visdom. För att bara kunskap över saker ska göras räcker inte. Utan vi behöver utbe oss om Guds visdom in i varenda situation. I varenda relation. In i varenda liksom, situation vi hamnar i. Hur ska jag göra här, Gud? Och jag tror att det är så lätt där att vi tänker att nej, men jag fixar det. Jag löser det. Jag hittar en lösning. Istället för att stanna upp. Jag tror det är det här som är nyckeln. Att vi stannar upp och lyssnar in Gud. Vi lyssnar in Guds väg och Guds hjärta in i en situation. In i ett samtal. Jag tror att ibland är det lättare att snabbt ta någonting. Man tar en standardlösning. Ja, men gör så här så blir det bra. Och det kanske inte alls blir bra för att vi har inte stannat in eller stannat upp och lyssnat in. Vad är faktiskt Guds hjärta i det här? Jag tänker på det som Lennart talade om förra söndagen här. När Jesus kom till den samariska kvinnan vid brunnen. Han hade lätt kunnat gå in och liksom uppenbara all hennes synd. Liksom hur hon levde nu med en man som inte var hennes. Och 5 män hade hon haft. Men istället bad han om ett glas vatten. Och genom att han gjorde det så öppnade han också upp för ett samtal som gjorde att han kunde komma åt vad var själva kärnan. Vad var själva hjärteproblemet för den här kvinnan. Hade han bara använt kunskap och gått in där och liksom, nu ska vi lösa ditt liv. Vi ska fixa till ditt liv här nu så du får ordning och reda på det. Då hade han inte gått in med visdom in i situationen. Och Jesus var ju mästare på att på ett vist sätt möta människor. Jag tycker det är så fantastiskt. För att punkt 1 här nu då. Vad är visdom? Vad är Guds visdom? Jo, det är ju Jesus själv. Det är ju hans karaktär och den han är. Det är ett med honom. Och när vi läste här ur 3:13, vi läste om hur visdomen utsås i mildhet, i barmhärtighet. Det var ju Jesus vi läste om, eller hur? Det är ju så Jesus möter människor. Och det är så Jesus möter människor idag. Möter dig och mig i våra situationer. Och när vi står i de här svåra situationerna, att vi, Gud, hur ska jag göra nu i mitt liv? Hur ska jag tackla det här nu i min familjesituation? Gud, vad har du för visdom? Vad har du för liksom väg i detta? Hur kan jag nå fram till mitt barn? Hur kan jag kunna nå fram och hjälpa henne eller honom att själv ta de här stegen som man behöver göra för att gå din väg, Herre? Och att lära känna Jesus, det är ju att lära känna visdomen. Och därför som jag är så glad över att Laila öppnade upp och talade om kärleksrelationen till Jesus. För det är där det allting handlar om. Det är honom. Och att mogna som kristen, det tror jag handlar om att lära känna Jesus mer. Och hans röst. För då kommer vi också lyssna in hans visdom in i våra liv, eller hur? Mm. Det står faktiskt om Jesus när han var liten. I Lukas 2:40 kan vi läsa om att pojken växte till. Jesus växte till och fylldes av kraft och vishet. Och Guds välbehag vilade över honom. Det är det vi vill med våra barn. Ni som har barn, vi som har barn. Vi vill att de ska växa till och fyllas av kraft och visdom. Gud vill att vi ska växa till som hans barn och fyllas av kraft och visdom. För att vi ska kunna bli mogna lärjungar till honom. För är vi det, då kommer vi bygga mogna familjer. Vi kommer en församling som mognar. Vi kommer kunna påverka ut i vårt samhälle med mognad. Vi kommer också, tror jag, bli satta för att kunna tala in visdom in i samhället. Kanske in i politikens värld, in i företagarvärld. I alla de här världarna som vi befinner oss i. För världen idag bara hungrar efter Guds visdom, eller hur? Vi ska be för våra politiker och de som har inflytande om visdom just nu. Att kunna agera rätt när flyktingströmmarna kommer in i vårt land, eller hur? Det handlar ju väldigt mycket om, jag bara förtydliga det, jag tror jag nästan nämnde det innan, men att det handlar mycket om hur vi säger saker. Inte alltid om vad vi säger, utan på vilket sätt vi säger det. Klassiska exemplet är en jobbintervju, eller hur? Man dundrar in på ett väldigt ofint sätt. Om man ska söka ett jobb, kan stänga hela situationen. Men om man kommer på ett visst sätt, på ett betjänande sätt, kan det öppna upp. Och väldigt mycket i livet handlar ju om hur vi gör saker. Och jag tror det här visdom kommer in. Hur viktigt det är för oss som ber om visdom för att kunna ha ett rätt uppträdande, ett rätt sätt som många gånger öppnar upp för oss. Guds visdom är också grundat i Guds ord. Guds visdom är Guds ord. Det är det skrivna ordet. Jag tror att den bästa grunden vi kan lägga för att växa, det är att lära känna Jesus genom hans ord. Att läsa om honom. Och det slår mig hur mycket visdom det här Guds ord, Bibeln, är fyllt av. Bara Ordspråksboken som Salomo har skrivit stora delar av. Hur mycket det finns där som vi kan tillämpa och bygga våra liv på. Och den klassiska bilden, det är ju det här med båten. En segelbåt som har en köl, alltså det här som går ner i vattnet, som ger en stabilitet och också en flytförmåga för båten. Där vi har det skrivna ordet, men vi har också vinden. Vi har också vinden i seglen, som också är det här tilltalet, det här gudsordet som kommer in i en given situation. Just det här där vi stannar upp och frågar Gud, hur ska jag agera i den här situationen? Guds ord ger ju oss grunden och ramarna, liksom i vilken riktning vi ska röra oss. Men det är inte alltid vi vet, kan utläsa Guds ord exakt in i de specifika situationerna. Och där tror jag det är viktigt också att vi är öppna för det här remat, Guds tilltalet in i den unika situationen. Men det är otroligt viktigt att vi grundar våra liv på Guds ord. För det är där mognaden kommer också. Att vilja känna Jesus Kristus genom hans ord. Vilja känna honom, vem han är. Och hans karaktär. hur han var, hur han agerade. Inte bara vad han sa, utan hur han sa det. Okay. Guds visdom är också faktiskt Guds kraft. Och här kommer ju, det blir nästan som en paradox, men vi ska läsa första Korintherbrevet 1:18. Vi måste ha med det här perspektivet. Det känns väldigt viktigt. Första Korintherbrevet 1:18. För Guds tilltal och Guds visdom, inte alltid att det kan många gånger upplevas rent mänskligt som det visaste. Låt säga att du ber för en sjuk. Utifrån mänsklig visdom känns ju inte det liksom rätt. Om man bara skulle tänka utifrån, nej men den här personen är sjuk. För Guds mirakel, Guds kraft kommer in i den situationen. Och det måste vi ha med, den dimensionen. För att det är skillnad på mänsklig visdom och faktiskt Guds visdom. Där Gud talar in och ger någonting in i en situation. Och vi läser, ska vi se, första Korintherbrevet 1:18. Till detta budskap om korset är en dårskap för den som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är en Guds kraft. Det står ju skrivet, jag ska göra det visas visdom om intet och det förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är det visa, var är det skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans visdom eller vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Till judarna begär tecken och grekerna söker visdom, men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Till Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, och det som inte var till har Gud utvalt för att göra till intet det som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska ske som står skrivet, den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Och så fortsätter det här med hur Paulus kom till dem och hur han inte kom med visdom utan med Guds mänsklig visdom utan med Guds kraft. Och det här är otroligt viktigt att ha med, att vad är visdomen? Jo, det är visdomen, är ju Kristus. Det är den där hemligheten som är uppenbarad. Kristus i oss. Och det handlar inte om en humanistisk visdom, liksom en jag tänker mig fram till liksom rätt lösning, utan det handlar om den uppenbarade visdomen som är i Kristus. Och det här är väldigt viktigt att komma in i det här, för vi bygger ju ingenting, ingen mindfulness, hur vi tänker fram liksom hur det är rätt att göra saker, utan det är ju Gud i oss, eller hur? Och det här är otroligt viktigt att vi öppnar och vi vaknar för det i den här tiden, eftersom det är så mycket av de här sakerna som vill tränga sig in. Och det är en hårfin gräns att vi inte luras av de här sakerna. Eller hur? Utan Guds ord, Guds visdom uppenbarad i Kristus. Då kan den som är svag, den som inte upplever sig ha mycket kunskap, ändå bli vis genom Kristus, eller hur? Då har vi alla samma förutsättningar att i honom genom den helige ande få visdom in i situationer. Paulus, han sa det var inte med liksom mänsklig visdom han kom, det var med Guds kraft som överbevisade. Eller hur? Guds kraft kan överbevisa. Eller hur, Håkan? När du blev frälst. Det var bara Guds kraft som kom över dig. Du fick syndanöd på... Du blev frälst på juldagen, va? Annandagen. År 2000... Nej, år 90. 96. Jag hade sett Håkan när han gick... Får jag säga det här? Okay, gick på vägarna. Svartklädd. Tittade ner i backen. Man kunde se hur Håkan var ute och gick så här. Det var som ett mörkt moln. Alltså det, Men Gud kom över Håkan och sökte honom. Han var ett bönebarn. Jag vet att din många som bad för dig. Bland annat din farmor och farfar. Och Gud sökte Håkan. Och han blev totalt förvandlad. Och jag tror att jag får säga det. Jag vet att det var tufft i skolan. Men vad hände sen? Du fick kallelse att resa ut och predika utomlands. Och du lärde dig engelska. Genom Guds nåd och Guds kraft. För den heliga ande kom in i ditt liv. Jag har ju sett den här förvandlingen. Så det är fantastiskt att se hur Gud kan ta mänskliga förutsättningar. Och när en heligande kommer över människor. Guds visdom kommer in i en människa. Hur man kan få förmåga att göra saker som man aldrig trodde var möjligt. Och jag har ju sett Håkan predika i Indien. För tusentals människor som gick på landsvägen där ute i Bergstena, socken. Det var några hus och där vi växte upp. Liksom. Och inte ens vågade se någon människa ögonen. Men Guds kraft, när Guds kraft kommer över en människa, kan man bli förvandlad. Amen. Halleluja. Så det är möjligt. Du kan få visdom. Du kanske känner dig misslyckad på områden i ditt liv. Du känner, hur ska jag göra? Hur ska jag agera? Men Gud kan ge dig visdom in i de här situationerna. Du kanske känner att du har misslyckats med någonting. Men Gud kan ge dig visdom att kunna bygga vidare. Att kunna bygga in i din familj. Att kunna vara med och bygga Guds rike. Att kunna vara med och liksom bygga och resa upp områden i samhället. På din arbetsplats. Så Gud genom sin heliga ande kan ge dig en övernaturlig visdom. Precis som Paulus. För vet Paulus, han hade kunskap, eller hur? Han hade ju kunskap. Men vad gjorde kunskapen i honom först? Var han förföljde Guds väg, eller hur? Kunskapen han hade. Han kunde ju hela liksom, Torah, det gamla testamentet. Och han trodde ju först att han gjorde rätt när han förföljde de kristna. Men Guds kraft kom över honom på Damaskusvägen. Vad hände? Han blev förvandlad. Och Gud vände upp och ner på hans liv. Och kunskapen han hade förvandlades till visdom. Som han sedan kunde predika. Och den uppenbarade hemligheten om Kristus kom till liv i hans liv. Och han blev en apostel. Han liksom förvandlade ju stora delar av den då kända världen. Så Guds kraft kan göra det som inte vi människor kan göra. Och som inte vi kan tänka ut på ett mänskligt sätt. Så det som jag bara känner idag är, som bara ropas ut idag, det här. Sök Guds visdom. Sök Jesus. Sök honom. Att vi får komma närmare honom som är visdomen. Men att vi också får se att Gud kan förvandla våra liv. Gud kan komma in i områden som vi upplevt vara helt misslyckade. Och bara komma in med sin kraft och förvandla oss. Så att vi kan få bli uppbyggda. Vi kan få visdom som Salomo. Och vi kan få visdom att vara med och leda i de sammanhang Gud har satt oss. Och göra en skillnad för den här världen. Men det börjar med det som Laila predikade om. Det börjar med kärleksbrevet. Jag tycker det är också en sån fin avslutning. Guds kärleksbrev till dig och mig. Alltså det är ju där Jesus som sträcker sig ut till oss. Det var Jesus som sträckte sig ut till Håkan när han blev frälst. Sökte honom. Det var Jesus som sträckte sig ut till mig när jag blev frälst. Sökte mig där 90-91. Det var bara Gud som sträckte sig ut till mig. Han skrev kärleksbrevet till mig först. Sen fick jag gensvara. Och Jesus sträcker sig ut till oss idag. Hans kärleksbrev. Alltså, jag kanske pratade med dig igår, precis som Laila läste det. Men jag har ju inget speciellt kanske att säga, men jag vill bara skriva till dig. Visst är det härligt? Det säger Jesus till dig och mig idag. Jag kanske inte har något speciellt sådär. Det tror jag ju för Jesus har. Han har mycket att säga, men först och främst så vill han bara längtar efter dig och mig. Han vill bara skriva för att han vill skriva. För att han vill umgås med oss. Visst är det underbart? Och där kommer det flöda visdom. Där kommer det flöda allt det där som du och jag behöver. För att vi ska kunna mogna. Amen. Att vi kan bli starka i honom. Att vi kan växa till. Amen. Där säger jag. Amen. Tack. Amen.